السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Fortsätter idag inshallah ta'ala med den här fina och vackra boken som du har börjat gå igenom. Och det är Ar-Riyad al-Nadira utav Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sadi rahmatullahi alayh. Som jag pratade om tidigare om den här boken, så är den väldigt allomfattande. Den talar om väldigt många olika ämnen. Allt från den islamiska trosläran till hur man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, hur man ska bete sig sinsemellan, och fullt med olika råd till oss muslimer. Idag så tar författaren upp i kapitel nummer 21 ett väldigt annorlunda kapitel. Och det handlar om hur Koranen och Sunnan tyder på de nya vetenskaperna och de nya formerna av modern teknologi och så vidare. Och hur vi blir uppmanade Koranen och Sunnan att dra nytta av det här. Författaren brukar lägga väldigt mycket vikt vid just det här ämnet. Han tar upp det här ämnet i många av sina böcker. Som ni känner till så har han en bok i tafsir. Kanske Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sadi, en av de bästa böckerna i tafsir, var han som skrev i vår tid. Och när det kommer verser som man kan dra nytta av det, så brukar han just nämna de här sakerna som nyttor i sin tafsir. Och han har även en helt egen bok som bara handlar om det här ämnet. Om hur vi muslimer bör dra nytta av modern teknologi och modern forskning och så vidare. Så Sheikhen var lite speciell på det sättet. Att han la väldigt mycket vikt vid det här ämnet. Och det är någonting som är bra och någonting som är viktigt för oss muslimer att dra nytta av. Och det är också en tillbakavisning av de som säger att Ahl Sunnah, Salafiyun, håller sig är, ska säga, efter bakåtsträvande. Och vägrar dra nytta av modern teknologi och liknande. Sheikhen kommer senare att förklara i det här kapitlet just hur Ahl Sunnah ska förhålla sig till sån här modern vetenskap och modern teknologi och så vidare. Och att det inte är så att man tar emot allting som har kommit. Utan vissa saker kan vara skadligt. Och det är inte heller så att man ska ställa sig emot det här. Utan man drar nytta av det som är bra. Och det är uppmanat i islam att man ska själv försöka komma på såna här nya saker som kan underlätta för människorna och så vidare. Författaren börjar med att nämna några generella verser från Koranen som generellt kan tyda på just de här sakerna. Och det är det som Sheikhen har tolkat de här verserna med i sin tafsir bland annat. Som att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Ma farratna fil kitabi min shay." Att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att vi har inte varit tillkortakommande gällande någonting i våran bok. Det vill säga att den här boken tyder direkt eller indirekt på allting som människan är i behov utav. Och bland de sakerna är teknologi. Även att Allah subhanahu wa ta'ala säger om Koranen: "Tibyanan li kulli shay." Att den här boken förklarar allting. Och att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som skapar er och skapar det ni gör. Och att Allah azza wa jalla har sagt: "Allama al-insana ma lam ya'lam." Att Allah subhanahu wa ta'ala är den som lär människan saker och ting den inte tidigare visste. Att Allah azza wa jalla lär människan nya saker. Och att man ständigt försöker utveckla sig och lära sig nya saker. Och Allah subhanahu wa ta'ala har förklarat för oss att allt som finns på denna jord är till för oss. Och att Allah azza wa jalla har skapat det för oss. Då han sa: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Han är den som har skapat allting som finns på jorden för er skull. Så vi är uppmanade som muslimer att dra nytta av de sakerna som finns på jorden. Det är för oss. Det är för mänskligheten. Och det är vi som ska dra nytta av det för det som är bra för oss. Och Allah azza wa jalla har sagt: "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Och Allah subhanahu wa ta'ala har underlättat för er att dra nytta av allting som finns i himlarna och på jorden. Och Allah azza wa jalla har uppmanat oss att tänka över de olika tecken som finns i skapelsen och börja titta på dem och dra nytta av dem. Som att Allah azza wa jalla säger: "Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la-ayat." Att sannoliken så i skapelsen av himlarna och jorden och hur dag och natt skiftar, så finns det utan tvekan tecken. Och vi är uppmanade i Koranen att kontemplera och reflektera över Allah Azza wa Jalla tecken. Så det här blir som en uppmaning för oss att beskåda skapelsen, vilket är hela grunden till naturvetenskap. Att man ska just beskåda skapelsen och beskåda naturen och hur den är och så vidare. Vi är uppmanade i Koranen att dra nytta och reflektera över naturen. Och Allah Azza wa Jalla har sagt: "Wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas." Att det är vi som har sänt ner järnet. Och det finns, man kan dra nytta utav det vid krig. Och det finns otroligt mycket nyttor utav järnet för människor. Det är en uppmaning för oss att använda oss utav järn. Som är grunden till det mesta som man bygger. Och det mesta som olika tillverkningar som man gör och så vidare. Och Sheikha kommer prata vidare om den här versen sen. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: "Wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina." Att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Och hästar och mulåsnor och åsnor, ni kan rida på dem och ni kan ha dem för utsmyckning." Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer skapa saker och ting ni inte nu känner till. Vad är Allah alltså det nämner här? Sakerna som man på den tiden brukade använda sig av för att rida. Och Allah Azza wa Jalla säger: "Och Allah kommer skapa saker och ting ni inte känner till i framtiden." Det vill säga, det kommer komma färdmedel man kommer kunna dra nytta utav i framtiden som ni nu inte känner till. Och Sheikha kommer berätta om varför det just nämns så här generellt och inte nämns vilka saker det man kommer att dra nytta utav i framtiden just. Sheikha sa därefter att vet om och ha vetskap om att människans kunskaper som man har varit förr i tiden och nu för tiden, som man kan dra nytta utav, delas upp i två kategorier. Dels dunya kunskaper, saker och ting som är relaterat till naturvetenskap, till teknik och liknande. Och dels religiösa kunskaper. Båda de två kunskaperna är kunskaper som man är uppmanad i att dra nytta utav som muslim. Religiös kunskap ska man lära sig och även dunya kunskaper. Och författaren säger att all form av framgång i ens religion eller ens dunya eller ens akhlaq eller hur man mår rent fysiskt, det vill säga i kroppen, är frukter utav de här kunskaperna. Och att framgång kan skilja sig väldigt mycket i enlighet med hur mycket kunskap man har. Så om muslimerna ska få framgång, om muslimerna ska utveckla sig, så kräver det att de ska ha dessa båda de två kunskaperna. Och det ska inte vara så att muslimerna bara ska utvecklas i religionen och sen inte bryr sig överhuvudtaget om modern teknik eller naturvetenskap eller liknande. Och det ska inte heller vara så som vissa muslimer gör, att de bara lägger vikt på att studera dunya saker. Och så anser de att religion är någonting som är, man kan studera någon gång per år eller någon enstaka gång, läsa någon bok och sen, eller man har lärt sig grunderna väldigt snabbt så räcker det och så vidare. Ja, tvärtom. För att muslimska umman ska utveckla sig så behövs det att de här två kunskaperna går hand i hand. Och att man ska lära sig utav båda kunskaperna och båda de här sakerna. Författaren sa att den största framgången kommer att ske för muslimerna och det mest korrigerade och det mest perfekta när de här två kunskaperna går hand i hand. Och när deras det som sker på grund utav dem går hand i hand. Och att de hjälper varandra att kunna nå fram till det som är bra och det som är skejd. Och för att ta bort ondska. För att Sheikhen, rahmatullahi alayh, han dog 1956. Så antagligen när han skrev den här boken så var det ungefär under andra världskriget eller någonting sånt. Då användes i princip all form av modern teknik som man lyckades utveckla, användes för att döda varandra. Vad var det man använde första raketerna som man skickade iväg? Det var inte för att skicka upp i rymden, utan det var för att man, nazister som skickade över dem mot England och bombade England, V1 och V2 raketer. kärnvapen. Man utvecklade kärnvapen och så fort man kunde använda det så bombade man civila människor med det. Det var inte ens militärer som man bombade med det. Utan man använde den militära eller den moderna teknik som man fick på den tiden använde man så fort man bara kunde för att ha ihjäl varandra och döda varandra och sprida ondska. Och det här är en av resultaten av att man inte hade, det fanns ingen religiös influens som kunde hindra dem från att göra de här grejerna. Det fanns ingen tro som hindrade dem. Utan människorna hade ihjäl varandra i tiotals miljoner under andra världskriget på den här tiden. Så fort man kunde utveckla någon ny teknik av något slag så använde man det för att ha ihjäl varandra och för att mörda varandra och liknande. Så muslimerna är i behov utav religiös kunskap och muslimerna är i behov utav dunjakunskap och att de måste gå hand i hand för att rätt den här nya tekniken som används ska kunna användas på rätt sätt. Och det känner ni säkert till också. Att datorer till exempel. Datorer kan användas till jättemycket gott. Man kan dra otroligt mycket nytta utav datorer. Och man kan använda det för jättemycket ont. Många av de här sociala medierna, det underlättar jättemycket att man kan ha kontakt med varandra. Genom WhatsApp till exempel. Och det kan användas för jättemycket ont också. Alla de här nya sakerna i princip, som upptäcks, är hela tiden som en kniv. Som man kan använda för att man hugger ihjäl varandra med. Eller för att skära bröd och skära frukt och liknande. Man kan använda dem på bra sätt och man kan använda dem på dåligt sätt. Så därför är det så viktigt att det ständigt ska finnas religiösa, etiska regler som kontrollerar hur den här nya tekniken används. För annars så kommer det leda till så som det har varit under de här hundratals åren som den här nya tekniken har kommit upp. Att man använder det för ondska. Författaren säger att den som reflekterar över Koranen och profeten sallallahu alaihi wasallams sunna och hur hans kalifer var efter honom och hans följeslagare var, så ser man att båda dessa två kunskaper är uppmanade till och att man ska dra nytta utav det. Och att om man ska få framgång, om man ska få lycka, så bör man ha båda dessa två kunskaper. Och att man bör använda sig utav de kunskaper man kan för att ständigt kunna utveckla sig och så vidare. Så Sheikhen säger att den som har kunskap och insikt i Koranen och Sunnan och hur Sahabas var, ser att de ständigt försökte dra nytta utav all form utav ny teknik som man kunde använda sig utav. Kan se till exempel med profeten sallallahu alaihi wasallam. Det var inte känt på den tiden att man använde sig utav vallgravar i arabområden, alltså i arabvärlden. Man grävde vallgravar när fienden skulle attackera. När mushrikun hade samlats ihop, 10 000 hade de samlats ihop från Mekka och från andra klaner hade samlats ihop för att de skulle döda dem som bodde i Medina. Så kom Salman al-Farisi till profeten sallallahu alaihi wasallam och berättade om vad de brukade göra i persiska riket. Att de grävde de här vallgravarna för att hindra fienden för att komma fram till dem. Och vad var det profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde? Han drog nytta av det här. Så under en kort tid så grävde de den här vallgraven och det ledde till att fienden inte kunde ta sig in i Medina utan hindrade dem från att komma fram. Och efter en månads belägring så var de tvungna att ge sig av. Och annars hade det varit en stor chans att de hade kunnat döda väldigt många som fanns i Medina. Så det var någonting nytt som fanns, som de inte kände till. Men profeten sallallahu alaihi wasallam lät sig dra nytta utav det på direkten. Och så var det också med Umar radiallahu an. När han tog över nya riken och så vidare. Alla de nyttiga saker som fanns i de här länderna drog han nytta utav. Drog han nytta utav och försökte använda sig av. Så det är viktigt även för oss som muslimer att vi inte ska vara bakåtsträvande i våra tänk. För att islam är inte bakåtsträvande. Och vi ska inte ge folk en ursäkt att säga så som vissa gör, särskilt de är inte sunna, att ni är bakåtsträvande och ni drar inte nytta ut av saker. Det är saker och ting som är skev som man kan använda på ett bra sätt. Låt oss använda det på ett bra sätt och dra nytta ut av det. För som sagt, som författaren säger, att den som tänker över Koranen och Sunnan och Sahabas hålla fast till vägagångssätt, ser att man är uppmanad till att skaffa båda dessa kunskaper. Men det är väldigt viktigt också, säger författaren, att när man får de här nya kunskaperna, att man tackar Allah subhanahu wa ta'ala för dem. Det här har man sett med många utav dem som får såna här kunskaper, särskilt bland icke-muslimer, att de tillskriver det bara till sig själva och att de är genialiska och att de har lyckats komma fram till de här sakerna själva. Och de tillskriver inte till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är väldigt viktigt, att på samma sätt som att de här nya sakerna som kommer är en välsignelse och gör saker och ting lättare för oss, så är det också ett test för att se om vi är tacksamma till Allah azza wa jalla att han har underlättat de här sakerna för oss eller inte. Tänk er förr i tiden, subhanallah, att när man skulle få en nyhet, till exempel saker och ting som händer i Syrien idag, kan vi bli uppdaterade samma timme som det sker. Någonting sker där borta. Förr i tiden, för att man i Sverige skulle få reda på någonting som händer i Syrien, kanske det tar en och en halv månad för att man skulle rida därifrån och komma med nyheterna och sprida dem och så vidare. Saker och ting har underlättats. Men frågan är vad man gör åt saken då. Försöker man förbättra situationen? Försöker man göra någonting åt saken och så vidare? Det är här man sätts på test. Att saker och ting har underlättats för oss, då bör man använda det på bästa möjliga sätt och som tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner också att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att vi ska reflektera över hans verser och över hans tecken och det som finns i skapelsen. Det här tyder på att vi ska dra nytta av de här sakerna som finns runt omkring oss. För att Allah azza wa jalla har sagt att kontemplera och reflektera över de här sakerna och säger i andra verser: de här sakerna är för er. De här sakerna har Allah, har jag skapat för att ni ska kunna dra nytta av dem. De här sakerna har Allah azza wa jalla underlättat för oss. Så vi ska reflektera över sakerna, vilket är grunden till kunskap. Och vi ska dra nytta av sakerna, vilket är grunden till teknik. Sheikhen nämner de här sakerna på ett väldigt vackert sätt. Det kräver att man verkligen ska vara... Man märker att Sheikhen är väldigt smart, Allahumma barik. Och att han reflekterar mycket av verserna. Han läser inte bara verserna i Koranen så här, utan han verkligen reflekterar och försöker dra ut hur vi muslimer ska kunna implementera Koranen och sunnan i våra vardagliga liv. Och för att kunna nå framgång både på religiöst sätt och på dunya sätt. Han pratar också som sagt om den här versen som jag tidigare nämnde. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Att Allah azza wa jalla kommer att skapa saker och ting i framtiden som ni nu inte känner till. Och att Allah azza wa jalla nämner det här, att det är någonting som kommer att ske i framtiden. Och att det kommer endast ske i framtiden genom att Allah azza wa jalla lär dem att kunna göra de här sakerna. Så han säger att det här är ett tecken på att det är saker och ting som kommer att ske i framtiden. Men Allah azza wa jalla nämner det generellt. Att bara så ni vet, så kommer det finnas saker och ting i framtiden som ni kommer kunna rida och dra nytta av eller kunna åka på. Men Allah azza wa jalla nämner inte vilka saker det är. För att så som man märker med människor, att när saker och ting nämns som de inte kan uppfatta med deras intellekt, så har människor en tendens att de börjar förneka direkt. Författaren tar upp exempel som Isra wal Mi'raj och Shajarat al Mal'unah fi al-Qur'an, som har nämnts i Koranen. Att när Isra wal Mi'raj nämndes, att Allah subhanahu wa ta'ala lät sin profet sallallahu alaihi wa sallam komma upp i himlarna, så skyndade sig mushrikun med att skämta om profeten sallallahu alaihi wa sallam på grund av det och beljuga det och inte tro på det. För att det är någonting som de inte kunde uppfatta. Eller att det har nämnts i Koranen att det finns ett träd som växer upp från botten utav helvetet. Så skämtar de om det också. Så tänker, hur kan ett träd växa upp när det finns eld? Och så vidare. För att människan har en tendens att när man hör någonting som man inte kan begripa, att man skyndar sig att förneka den saken. Sheikh Abdul Razak tar ett exempel. Han sa man skulle säga för 40 år sedan bara, eller låt oss gå tillbaka ännu längre, 100-150 år tillbaka. att människan snart kommer ha de här mobilerna som vi nu har på hand. De här mobilerna kommer inte ha några sladdar. Man kan ringa en person i Kina, prata med den personen. På en sekund hör man den personens röst. Man kan skicka meddelanden. Man kan titta, ladda ner filmer. Man kan göra alla de här sakerna man kan göra med mobil. Vem hade trott på det här för 100 år sedan? Och en person hade sagt att inom snar framtid så kommer folk gå runt med en liten grej i fickan. Då man kan prata med folk borta i Kina. Folk hade inte trott på det här. Det hade varit svårt för folk. Så Allah Azza wa Jalla nämner det här generellt. För att nu känner vi till saker och ting som man kan färdas på. Så bilar och båtar och flygplan. Och vem vet, det kanske finns andra saker som man kommer att färdas på i framtiden också. Men det här tyder också på, subhanallah, som författaren nämner, att saker och ting som kunde vara väldigt svårt att begripa förr i tiden. Och Sheikh Abdul Mahsan Abad brukar ta upp det också. Saker och ting som till exempel med hur ängeln Jibril kunde komma till profeten sallallahu alaihi wasallam med uppenbarelse bara på en sekund. Det här var någonting som kunde vara svårt att förstå. Och även fast saker och ting som är i det fördolda skiljer sig helt från hur det är det öppna, så saker och ting öppnas upp för oss när vi har kunnat se den här moderna tekniken. Att man kan prata med någon på andra sidan jorden på en och samma sekund, så hör man den personens röst. Det här var någonting som kunde vara omöjligt att förstå förr i tiden. Och samma sak är det med många andra saker som förr i tiden kunde vara väldigt svåra att begripa för oss, men idag har blivit mycket enklare att se att det går att kunna färdas väldigt snabbt och liknande. Namn. Och författaren nämner därefter hur viktigt det är att när saker och ting kommer till oss, att vi verkligen använder dem på bästa möjliga sätt. Och att vi använder dem till det som kan gynna människor och gynna muslimerna. Och att man inte ska använda det för saker och ting som kan vara skadliga på samma sätt som, så som många kuffar har gjort med de olika vapnen som har använt. Att de krigar på ett mycket mer fegt sätt. Som till exempel förr i tiden att man skulle ha ihjäl 100 000 människor. Det skulle krävas en hel armé. Och det skulle krävas väldigt mycket brutalitet och så vidare. Nu för tiden med de här atombomberna som hände i Hiroshima och Nagasaki och så vidare. Så bara om man släppte den här bomben så kunde en eller några enstaka personer som satt i det här flygplanet ligga bakom mordet på 100 000 människor ungefär. Så om man inte använder den här tekniken på rätt sätt så kommer det vara extremt skadligt. Och man måste också vara försiktig att när man kan själv dra nytta ut av de här grejerna och själv komma på de här sakerna, att man ständigt tillskriver det till att det är Allah Azza wa Jalla som har lärt oss det. Och Allah Azza wa Jalla som har välsignat oss med det. Som Allah Azza wa Jalla har sagt, allam al-insana ma lam ya'lam. Allah är den som lär människan det han inte visste. Det hon inte visste. Så det är Allah Azza wa Jalla som lär oss de här sakerna. Och man ska inte få högmod om man lyckas komma på nya grejer. Utan man är tacksam till sin Herre och man använder det på bästa möjliga sätt. Fattaren säger också, nämner versen, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Det är att Allah Azza wa Jalla säger att vi kommer visa våra tecken för dem i horisonten och inom dem själva tills dess att de kommer förstå att detta är sanningen. Författaren säger att det här är någonting som Allah Azza wa Jalla berättar om att det kommer ske i framtiden och att Allah Azza wa Jalla kommer att visa sina tjänare tecken och bevis i horisonterna och inom dem själva, så tyder på att Koranen är sanning och att profeten sallallahu alaihi wasallam är sanning och att det som han kom med var sanning. Och många av de sakerna som vi har fått reda på i vår tid känner vi inte till förut, och det har blivit ytterligare tecken för oss som lever i vår tid om saker och ting som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om att det kommer ske i framtiden, och sedan skedde det. Författaren tar vissa exempel på det här. Som att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att i framtiden yataqarab az-zaman, att tiden går ihop, eller tiden går mycket snabbare skulle man kunna säga, att saker och ting går mycket snabbare. Författaren här, han säger att det här är ett klart tecken på det som sker idag. Att förr i tiden, om man skulle ta sig från Mekka till Medina till exempel, så tog det ungefär 10 dagar, 9-10 dagar, att rida på kamel. Nu håller de på att bygga ett snabbt tåg mellan Mekka och Medina, så kommer det ta 2 timmar och ta sig däremellan. Och tänker att kunna ta sig från till exempel ena sidan jorden till andra sidan jorden. Till exempel som brukar det vara ett flygplan som åkte från Singapore till New York. Det här flygplanet åkte ungefär 18 timmar. Man kunde antingen åka åt ena sidan jorden eller andra sidan jorden. För det var halva jorden krossar man på 18 timmars tid med ett flygplan. Hur lång tid hade det inte tagit sig att ta sig från Singapore förr i tiden till New York? Man hade först fått ta sig igenom halva Asien och så ta sig in i Europa. Sen åka båt och ta sig över. Det hade kanske tagit ett halvår eller mer att kunna ta sig så här långt. Och nu kan man göra det på ett enda flygplan under 18 timmars tid. Så författaren säger att det här är ett tecken på att det här, på de saker och ting som sker i framtiden. Förr i tiden kunde man inte förstå kanske. Vad handlar den här hadithen om? Hur kan tiden gå snabbare? Eller hur kan saker och ting rulla på snabbare? Så säger författaren att nu när vi ser hur man kan ringa varandra och hur nyheter sprider sig väldigt snabbt, tyder det på har det kommit ett extra tecken på profeten sallallahu alaihi och sallams profetskap. Sheikh Abdulazak som förklarar den här boken, han sa att det skulle kunna vara det här och det skulle lika gärna kunna vara att det sker någonting i framtiden, att tiden kommer gå snabbare på riktigt. Men Allahu alam, så som författaren Sheikh Abdulrahman Sa'di rahmatullahi alaihi sa, så är den här hadithen ett klart och tydligt tecken på profeten sallallahu alaihi wasallams profetskap. Och de här sakerna som vi ser idag tyder på det. En annan väldigt otrolig hadith som tyder på profeten sallallahu alaihi wasallams profetskap är att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att domedagen kommer inte att komma tills dess att den arabiska halvön kommer att gå tillbaka till att bli grön och det kommer flyta floder därigenom. Den här hadithen är väldigt otrolig på två sätt. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämner 2 saker. Att den arabiska halvön var grön förr i tiden och det fanns floder därifrån tidigare. Och att den kommer att bli det igen. Forskare nu, och jag tittade faktiskt precis när jag höll på att titta förbereda den här lektionen, tittade jag på en artikel från BBC från 2015. Att de har med hjälp av satelliter och liknande kunna analysera jorden som fanns på den arabiska halvön och sa att det var helt grönt där förr i tiden. Det var helt grönt, det var skogar och så vidare. Det var en helt grön halvö förr i tiden. Men då snackar vi vad de säger typ 50 000 år sedan. Och det var omöjligt att profeten sallallahu alaihi wasallam kunde veta att arabiska halvön var grön. För det var inte information när folk berättar tid efter tid efter tid. Det är ingenting som bevaras så länge, 50 000 år. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa en sån här sak, att arabiska halvön, om ni kommer till arabiska halvön så ser ni allting är bara brunt överallt. Det är bara sand, det är helt torrt överallt. Ingen kunde tänka sig, eller om någon skulle säga på den tiden, att det här, förr i tiden det var helt grönt överallt. Säger jag, hallå, hur ska det kunna vara grönt? Det är bara sand var man än kommer. Men profeten sallallahu berättade om det. Och nu på grund av modern teknik som finns i vår tid så kunde man se de här sakerna, som jag sa, den här artikeln hittade det. Från BBC år 2015 när man pratade om det här. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den återigen kommer att börja bli grön. Och det kommer flyta floder därigenom. Sheikh Abdulrahman Sa'di rahmatullahi alaihi, han säger att det är det som har börjat hända nu i den arabiska halvön. I och med att man har kunnat odla på ett helt annat sätt än man kunde göra förut. Stor del av saker och ting som odlas i, eller som man kan köpa frukter och liknande, det är hemgrott i den arabiska halvön nu. Mycket saker köper man självklart utifrån, men många saker produceras, tomater och liknande, borta i Saudi eller i den arabiska halvan. I växthus som man inte kunde ha förut, genom brunnar som man kan använda sig av, genom att man kan avsalta vattnet som kommer från havet och liknande. Saker och ting som var omöjligt. Det finns stora gröna parker i Emiraterna och andra ställen och vissa ställen i Riyadh och så vidare. Saker och ting som inte fanns förut. Sheikh Abdulazak säger att det här verkar vara någonting som fortfarande inte har skett, utan det kommer att ske i framtiden eftersom profeten sallallahu har sagt att det kommer att flyta floder där igenom. Och det är mycket möjligt att tekniken utvecklas hela tiden Och mycket saker som kanske inte sker idag kommer senare att ske. Men vare sig man säger si eller så, så är det ett klart och tydligt tecken på att saker och ting som sker idag får oss att förstå vissa saker och ting som kunde vara svåra att förstå i profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna tidigare. Och det är det som shejken rahmatullahi alaihi försöker göra en poäng av. Författaren nämner också en generell vers som handlar om krig. Och det är att Allah azza wa jalla säger: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَ. Och förbered för dem att när ni ska kriga, allt ni kan och allt ni är kapabla till utav styrka. Utav styrka och vapen och liknande. Och det här tyder på att man ska sträva efter att kunna utveckla nya vapen. Men som sagt, det ska ske i enlighet med de religiösa regler som finns. Annars blir det samma kaos som har skett i Europa och när de har ihjäl varandra på det här sättet. Och man dödar oskyldiga människor och man dödar kvinnor och barn och ålderdomliga. Så man släpper en atombomb till exempel. Kan man särskilja mellan vem som är oskyldig och vem som är skyldig? Det är helt omöjligt. Så det dödar alla som finns. Till och med de som var i Hiroshima och Nagasaki och så vidare. De flesta var oskyldiga, det var knappt militärer där överhuvudtaget. Medan i islam så finns det klara och tydliga regler att man ska kriga mot den som krigar mot den. Man ska inte kriga, man ska inte döda kvinnor, man ska inte döda barn, man ska inte döda äldredomliga. Man ska inte förstöra byggnader i onödan eller träd och så vidare. Massa andra saker. Så visst, man ska utveckla vapen så att muslimer ska kunna försvara sig och liknande. Men det ska göras i enlighet med de religiösa regler som finns i krig. Men versen i sig är en uppmaning till utveckling. Att förbered så mycket ni bara kan. Och ju mer man utvecklar sig och ju mer muslimerna kan komma framåt med de här grejerna, desto bättre blir det. Och det är ett problem med de muslimska länderna tyvärr. I de muslimska länderna idag så i princip alla vapen som de har är vapen som de köper utifrån. Jag hörde om ett arabiskt land, jag vill inte nämna det så att det inte ska verka förnedrande. Men där de själva sa att 98% av alla vapen vi har köpt utifrån. Och 2% tillverkar vi själva. Så hur ska man kunna kriga mot en fiende om man använder 98% av deras vapen? Den dagen man börjar kriga mot dem senare så säger han, när ni får inget vapen då har man 2% vapen kvar. Då kommer man ingenstans. Och då är de bra vapnena. Och så är det. I princip alla de vapen som finns när de är mer utvecklade som flygvapen och så vidare, de produceras inte i muslimska länder. Utan de produceras av andra. Så det är någonting som muslimerna måste lära sig och dra nytta av. För annars kommer muslimerna ständigt vara efter. Och ständigt vara i behov av andra. Och kan inte styra sina länder så som de vill. För att om man är i behov av de viktigaste sakerna som hur man ska försvara sitt land utav andra länder, då kommer de länderna försöka lägga sig i att kontrollera saker och ting som sker med ens politik. Så om muslimerna vill göra si och så, så kommer de länderna som säljer vapen till dem, vare sig det är USA eller Ryssland eller liknande, kommer säga att nej, ni får inte göra si och så, för då kommer ni inte få några vapen och då kommer inte kunna försvara era gränser längre och liknande. Så muslimerna är verkligen behov av att utveckla sig. Och de får inte hålla på att förlita sig på andra. För då kommer de aldrig att kunna komma framåt. Författaren tar också upp senare hur mycket islam har uppmanat till att man ska jobba och arbeta och inte vara en tiggare. Allah subhanahu wa ta'ala säger om Salatul Jumma, som ska vara den dagen som muslimerna ber och samlas och så vidare. Direkt därefter säger Allah azza wa jall: "Fa'idha qudiyat as-salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Att när ni är färdiga med bönen, gå ut och börja dra nytta utav att börja med en handel igen. Så det här är den dagen som annars folk brukar vila och ta det lugnt på och vara med familjen, så är det en uppmaning av Allah subhanahu wa ta'ala att man ska börja med handel, börja med jobb direkt därefter. Och Allah azza wa jalla sagt: "Huwa alladhi ja'ala lakum fil ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur." Att han är den som har gjort jorden underkastad. Så gå på dess vägar och ät utav dess försörjning. Alltså sträva efter att kunna tjäna ihop era egna pengar och det är till honom ni kommer att komma åter. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har i många hadither talat om det här med försörjning. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Att det bästa ni kan äta ifrån är från det ni tjänar ihop utav era egna pengar. Så att en muslim ska vara arbeta. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har blivit frågad om vilken som är den bästa formen utav kesp, alltså som man kan tjäna pengar. Så sa han att en person jobbar med sina egna händer. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har också uppmanat till att man ska odla och vara en lantbrukare och jobba med marken. Då han sa, med min muslim yagris och garsen. Och yazra och zar'an fa yusibu minhu insan av tayr av daba illa kana lahu bihi hasanat. Att en muslim, om han planterar något plantage eller planterar något överhuvudtaget, så är det någon som drar nytta av det, någon som äter från det. En människa eller en fågel eller ett djur, så kommer man få belöning för det man har gjort. Så det är en uppmaning att man ska hålla på med lantbruk och att man ska jobba och att man inte ska vara en slö person. Utan en muslim ska jobba med sina händer och tjäna ihop sina egna pengar. Och författaren säger att det finns många hadither som tyder på att muslimerna ska tjäna ihop sina pengar och arbeta. Och många, många hadither som tyder på att det är förbjudet att tigga. Sheikh Moppe, rahmatullahi alayh, han har en liten bok där han samlat ihop de haditherna som handlar om att tigga. Så det är Dhammul Mas'ala. Som bara handlar, alltså förbjudet eller det klandervärda att tigga. Så muslim ska inte vara en tiggare. Och det är bara i yttersta nödfall som man inte har några andra pengar. Man kan inte få något annat jobb. Och man är i en absolut kris. Och man kan inte klara sig med sina barn eller liknande. Som det är tillåtet att man ber andra om pengar. Eller att man skulle behöva gå till myndigheter eller liknande. Men det ska man inte ha som någon grund. Att man lever år efter år. Man söker inte efter arbete. Och man lever på staten. Det här är någonting jättefult som muslim. Och tyvärr är det någonting som är utspritt bland vissa muslimer. Jag säger inte att det är jätteutspritt. Utan alhamdulillah. Väldigt många muslimer arbetar och jobbar och så vidare. Men det förekommer. Och det är för mycket. Tvärtom så borde arbetslösheten i muslimska områden vara lägst utav alla områden. Det är muslimerna som minst skulle vilja leva på samhället. De muslimerna ska försöka kämpa och sträva. Även om man inte kan hitta ett jobb. Så försöker man samla upp pengar på något annat sätt. Genom handel eller liknande. Till och med kommit en hadith att profeten sallallahu har sagt att det är bättre att man går och samlar ihop ved. Och lägger på sin rygg och bär för att man ska sälja veden. Man hittar lite träpinnar där, hittar lite träpinnar där. Som man säljer till folk. Är bättre än att man ska gå och tigga. Så även såna här små saker, om det nu idag skulle vara att man ska gå och samla burkar istället som man ska gå och panta, istället för att gå och tigga, så är det här bättre för en muslim. Och det är mer izza än att sträcka ut sin hand till någon annan. För att den övre handen är bättre än den undre handen, som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Så det här är någonting som muslimerna verkligen bör tänka på och gå tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och praktisera den. Och inte vara tiggare som tigger från andra människor. Må Allah azza wa jalla ge oss alla framgång. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.